Romarbrevet 8:28 så står det att vi vet att för dem som älskar Gud så samverkar allt till det bästa. Vi vet att för dem som älskar Gud så samverkar allt till det bästa. Låt oss be. Tack Gud för att du är oss alltid nära och att i alla våra bekymmer så är du där och bär. Tack Gud för att vi kan få lita på dig, att vi kan få förtrösta på dig. Att du oavsett våra omständigheter och situationer finns där mitt i våra liv. Tack Gud för att du är här just nu. Tack för att du är mitt ibland oss. Och tack Gud för att vi kan få komma idag till dig Gud. Med allt som tynger oss Gud. Med all vår glädje, med all vår sorg till dig. Tack Gud, vi får komma precis så som vi är till dig Gud. Att vi kan finna tröst hos dig och styrka hos dig idag. I Jesu namn vi ber. Amen. Gött. Mår ni bra? Det har varit höstlov. Är det någon som har njutit av att det har varit höstlov här i veckan? Nej, de som gör det, de är iväg nu den här veckan. De är inte här idag helt enkelt. Men vi är här och det är gött. Jag heter André Lundqvist. Jag är 24 år gammal. Jag bor här i Lund. Här är en del av den här kyrkan. Jag är gift med Sara. Vi har en hund som heter Simba. Och vet ni vad? Ibland när jag får tid över på min fritid, eller när jag tar mig tid över snarare, så gillar jag att spela tv-spel. Jag spelar ofta ett spel som heter FIFA, som är ett fotbollsspel. Är någon som har spelat FIFA någon gång? Här, där borta sitter alla som har spelat FIFA. Gött. Det är ett fotbollsspel där man helt enkelt ska styra ett lag oftast och spela mot ett annat lag och förhoppningsvis vinna mot det andra laget. Men det finns också ett spelläge i det här spelet då man kan välja att styra och kontrollera endast en spelare. Och det brukar jag spela nu, har gjort ganska mycket på sista tiden. Och det är ganska roligt, men det kan också vara sjukt frustrerande. För att alla de andra spelarna i mitt lag, de styr inte jag, utan de är ju simulerade. Och även då om jag kan vara jättebra på att kontrollera min gubbe, liksom, min spelare. Och springa rätt hela tiden och allt sånt där. Så ibland så gör de andra i mitt lag en del misstag liksom. Och sparkar bollen åt fel håll eller liksom gör så att försvararna bara kan springa rakt igenom hela försvaret. Och man bara, så frustrerande. Och jag tänker ibland är våra liv som ett FIFA-spel. Att vi ibland upptäcker att trots att vi försöker att kontrollera allting så bra det bara går. Så inser vi att vi kan inte kontrollera allt. Och vi kan framförallt inte kontrollera alla andra. Och i det temat som vi har i den här månaden i november som vi har kallat för In Control. Det kommer inte handla om hur du kan skaffa dig bättre kontroll på ditt liv. Liksom. Det är ingen liksom, kurs här i om hur du kan kontrollera din tillvaro och kontrollera andra människor som du har runt omkring dig. Utan snarare så kommer det handla om att vi inte har kontroll egentligen. Och att vi behöver förlita oss på Gud. Och att han har kontroll i våra liv. Jag kan tänka att det är ganska befriande faktiskt. Att lära sig att jag inte har kontroll hela tiden. Att det inte alltid kommer an på mig. Att det inte alltid är jag som måste påverka allting så att det blir bra. Det kan vara ganska befriande, tänker jag. Jag vet inte hur det är med er, men jag är ett kontrollfreak. Jag behöver ha kontroll över allt. Liksom. Jag måste veta vad alla människor gör hela tiden. Helst skulle jag vilja veta vad ni gör hela tiden, i hela veckan. Kan ni skriva en sån lista till mig och lämna in sen? Det hade varit jättebra. Jag gillar kontroll. Jag vet att alla människor inte är lika mycket kontrollfreak som jag är. Men jag tror ändå vi kan känna igen oss i att vi känner på något sätt allihop att vi behöver ta kontroll över våra liv och våra situationer. Och när någonting går snett och när någonting inte går som vi har tänkt oss och det går åt skogen och det skiter sig, så tänker vi att det beror på att inte jag hade tillräckligt mycket kontroll över det här. Jag borde ha varit bättre på att skaffa mig kontroll. I veckan så blev jag förkyld. Nu är det kanske fler som har varit det i veckan. Det verkar vara ett tema. Men så fort jag började känna att jag fick ont i halsen och började känna mig liksom snuvig och sådär, så tänkte jag att, åh nej, vad hade jag nu kunnat göra bättre för att förhindra detta? Eller hur? Vad hade jag kunnat göra bättre för att kontrollera så att jag inte blev sjuk? Jag skulle tagit på mig tjockare kläder i förrgår när jag var ute och gick. Jag skulle ha varit bättre på att under de senaste månaderna äta mer hälsokost, medicin och vitaminer för att förhindra detta. Och jag skulle garanterat absolut varit på gymmet mer än 5 gånger det senaste året. Då hade jag kunnat ta kontroll över den här situationen och förhindra det. Och så tänker vi ofta. Att vad hade jag kunnat göra bättre för att förhindra detta? Men ibland kanske det är så att de här basillerna eller vad det nu var som jag fick när jag gick förbi någon random människa på stan häromdagen, de kanske hade brutit ut i min kropp oavsett hur många lager kläder jag hade på mig i förrgår. Oavsett hur många kilo hälsokostmedicin jag åt i veckan eller hur många gånger jag gick till gymmet. Jag kanske hade blivit förkyld ändå. Och jag tror att det kan vara ganska skönt att ibland tänka att ibland så händer saker ändå. Liksom. Ibland så kan vi inte kontrollera precis allt. Ibland är inte allting fullkomligt beroende på vår förmåga att kontrollera saker. I Gamla testamentet i Bibeln så finns det en berättelse om en kille som heter Josef. Han har 11 bröder, men Josef är den personen som deras pappa Jakob verkar tycka om lite mer än alla de andra. Och Josefs bröder blir avundsjuka på Josef för att han är favoriserad. Om ni som har syskon kanske har känt avundsjuka någon gång ibland på era syskon. Men när deras avundsjuka blev extrem. Det gick så långt att de till och med bestämde sig för att de skulle försöka göra sig av med Josef. De sålde honom slutligen till några slavhandlare. Och Josef hamnar i Egypten hos en kille som heter Potifar. Och där får Josef arbeta och det går bra för Josef till en början. Och han får mer och mer ansvar och sådär. Men så bestämmer sig Potifars fru för att hon vill ha ett intimt umgänge med Josef. Men Josef vägrar förstås och sådär. Men sen så bestämmer sig Potifars fru för att hon ska ljuga och säga att Josef försökte förgripa sig på henne. Josef blir kastad i fängelse, i fångenskap där han sitter i minst 2 år. Helt ensam. Han har ingen som kommer och besöker honom direkt. Ingen vet att han är där. Ingen bryr sig. Ensam, övergiven. Så sitter kanske Josef där och tänker, hur kunde det gå så här illa? Men Josef, han har en talang. Josef, han är bra på att uttyda andra människors drömmar. Och några av dem som sitter där i fängelset tillsammans med honom kan han praktisera den här talangen på. Och ryktet om att han är bra på att uttyda drömmar sprider sig så småningom till faraon i Egypten. Som behöver hjälp med att uttyda drömmar. Så han skickar efter Josef och Josef kommer till farao. Och så berättar Josef för farao vad de här drömmarna betyder. Att under 7 år så kommer det vara god skörd. Det kommer vara rikligt med mat. Jättemycket. Det kommer vara awesome. Hur bra som helst. Men efter de här 7 åren så kommer det att komma 7 sämre år. Då det kommer vara dåligt med skörd. Och då det kommer vara hungersnöd i landet. Och för att vi ska klara de här 7 åren som det är dåligt, så måste vi spara, förvara och ransonera under de 7 bra åren. Och det tycker farao låter som en jättebra idé. Så att Josef får ansvar för det här projektet. Och det blir som Josef har sagt. Efter 7 bra år så kommer det 7 svåra år. Och alla andra länder runt om Egypten lider av svår hungersnöd. Men i Egypten så klarar man sig för man har sparat, förvarat och ransonerat. Så andra människor från andra länder kommer nu till Egypten för att köpa mat där. Bland dem är också Josefs bröder. Och där möts de igen, Josef och hans bröder. Till en början så vet inte hans bröder om vem han är. Och jag ska berätta slutet av historien lite senare. Men i berättelsen om Josef så får vi lära oss att Josef kunde inte kontrollera sina bröders avundsjuka gentemot honom. Det var egentligen inte hans fel att de var avundsjuka på honom. Han kunde inte heller kontrollera att Potifar inte trodde på honom och kastade honom orättvist i fängelse. Han kunde inte kontrollera det. Och han kunde heller inte kontrollera senare att farao helt plötsligt bestämde sig för att upphöja Josef till skyarna. Han hade ingen makt över det. Han kunde inte kontrollera det. Och jag har två punkter idag jag skulle vilja prata om när det handlar om kontroll. Eller på brist på kontroll. Och den första handlar just om det, om att vi inte kan kontrollera andra. Vi vill gärna kontrollera andra människor. Vi vill gärna påverka vad andra människor tycker och tänker i olika situationer. Vilka politiska åsikter människor har. Vilka känslor människor har. Och framförallt, om det är någonting vi vill kontrollera mer än någonting annat, så är det vad andra människor tycker och tänker om mig. Intressant. Det finns få saker vi lägger så mycket tid och energi på i våra liv som att försöka påverka och kontrollera att andra människor ska tycka att jag är bra eller snäll eller snygg eller någonting sånt där. Men oavsett hur mycket vi försöker att kontrollera andra människor, så inser vi snart att vi inte kan kontrollera människor fullkomligt eller fullständigt. Vi försöker gärna det. Jag har nu gjort ett drygt ettårigt studium om hur det är att leva i ett äktenskap. Och jag har insett, jag vet inte om någon annan som också har gjort ett sånt studium, som till och med lite längre än mitt kanske, också har insett samma sak. Men jag har insett att vi gärna vill kontrollera varandra. Vi försöker gärna det ibland. Jag försöker gärna påverka min fru och vad hon gör och sånt. Liksom. Jag har inga bra exempel på det. Men ni kan fråga henne sen. Men hon, jag har exempel på hur hon kontrollerar mig. Så är det alltid. De exemplen är inte svåra att komma på. Men min fru, hon har en förkärlek till att skorna ska stå på skohyllan. Ja, de ska inte stå någon annanstans, okej? Okay? Det är viktigt att de här skorna står på skohyllan. Ingen annanstans, okej? Okay? Och jag har försökt att förklara för min fru att anledningen till varför jag ställer mina skor precis innanför dörren på dörrmattan, så att man snubblar på dem hela tiden, är för att jag inte ska glömma att ta på mig dem innan jag går ut, eller hur? Det är så logiskt. Hon köper inte riktigt det argumentet. Jag vet inte varför. Men hon insisterar på att nej, skorna, de ska stå på skohyllan. Häromdagen så sa min fru till mig, jag tror det var förra söndagen efter gudstjänsten, så sa hon, ni vet den här sången som ni brukar sjunga, när jag ropar ditt namn så svarar du. Ja, sa jag. Jag vet vilken sång du menar. Ja, texten på den sången stämmer verkligen inte in på dig. För jag ropar och jag ropar, men du svarar aldrig. Och så är det ju ibland med människor som vi arbetar med eller samarbetar med eller lever tillsammans med. Att ibland så kan det vara lite frustrerande, eftersom att vi inte alltid är exakt likadana. Och tur är väl det på något sätt, att inte alla är en kopia av varandra. Liksom. Men vi är lite olika och det kan vara frustrerande. Jag kan tänka mig att det ibland kan vara yberfrustrerande att spela i samma fotbollslag som Zlatan Ibrahimovic. Tänk dig att det kommer en passning till Zlatan. Liksom. Och det är liksom mest naturliga som han ska göra är att ta emot bollen och spela den vidare. Liksom. Inga komplicerade grejer. Men vad väljer Zlatan att göra? Jo, han gör en bicicletas från 45 meter som går 15 meter utanför. Och alla i laget bara, inte nu igen. Varför ska du alltid hålla på så där? Det funkar ju inte. Sådana människor kan vara ganska frustrerande ibland att ha i samma lag, att samarbeta med. Men vet ni vad? Rätt vad det är, ibland så går den här Zlatan bicicletasen i mål. Och då är det ingen som klagar, utan då är Zlatan plötsligt världens största fotbollsgeni. Och så är det ju, att Zlatan hade inte varit Zlatan om han inte hade fått vara Zlatan. Om ni förstår vad jag menar. För att om vi skulle bestämt hur Zlatan ska vara och sätta honom i en mapp och sätta en etikett och säga att så här ska du göra och handla i varje situation, så hade Zlatan aldrig blivit en av världens bästa fotbollsspelare. Och jag tror det är så med oss människor också, att vi behöver vara de vi är. Vi behöver få tillåtelse att vara de vi är. Och vi kan därför inte och bör därför inte kontrollera alla människor så att de passar in i något slags mönster. Låt människor få vara människor, för vi är inte robotar. Jag tror att vi har blivit skapade med en fri vilja. Jag tror att vi har möjlighet att göra beslut. Och vi människor verkar uppenbarligen ha någon typ förkärlek till att praktisera den här fria viljan. Men jag brukar säga det, att samtidigt som det är sant att vi har en fri vilja, så blir det ju inte alltid så som vi vill. Eller hur? Trots att vi har en fri vilja så blir det inte alltid så som vi vill. Och därför kommer vi också in på min andra punkt, att vi kontrollerar inte vårt eget. Vi kontrollerar inte andra människor, men vi kan inte heller fullkomligt kontrollera vårt eget liv. För ibland så händer livet bara. Låter kanske oförståeligt, men ibland så är det så att ibland så händer livet. Ibland så händer extremt orättvisa saker som vi inte kan kontrollera. Josef i berättelsen är helt oskyldig till Potifars anklagelser. Men ändå så hamnar han i fängelse. Det är inte rättvist. Ibland inträffar saker som är bortom vår makt, som är bortom vår kontroll. Ibland tvingas människor lämna oss och vår tillvaro här, fast de egentligen förtjänar att få stanna kvar. När jag var 7 år gammal så gick min mamma bort i cancer. Och det är inte rättvist. Hon hade förtjänat att få leva. Jag hade förtjänat för henne att leva. Men ibland så händer det saker som vi inte kan förstå, kontrollera. Ibland förlorar människor sina jobb trots att de förtjänar att få stanna kvar. Och ibland så blir barn och ungdomar i våra skolor mobbade trots att de förtjänar att få bli bemötta med respekt och kärlek. Ibland så blir inte livet alltid så som vi har tänkt oss, så som vi har planerat för eller hoppats på. Men i berättelsen om Josef så får vi lära oss att trots vår totala maktlöshet, trots att vi ibland drabbas av svåra omständigheter och lidande, ondska, sorg, så väljer Gud att använda oss i sin totala allmakt. Som vi läste i början och som vi kommer läsa flera gånger, tror jag, i november. Så att vi vet att för dem som älskar Gud så samverkar allting till det bästa. Och det är det som händer i berättelsen om Josef. Jag ska berätta slutet på berättelsen, jag lovar att göra det. För i slutet av berättelsen så berättar Josef för sina bröder om vem han är. Så här i första Mosebok kapitel 45. Då sa Josef till dem: kom till mig. Och när de kom fram sa han: jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit före er. I 2 år har det nu varit hungersnöd i landet. Och det återstår 5 år då man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er för att ni skulle få bli kvar på jorden och för att han skulle hålla er vid liv till en stor räddning. Det är alltså inte ni som har sänt mig hit utan Gud. Han har gjort mig till en fader åt farao och till herre över hela hans hus och till härskare över hela Egyptens land. Denna 17-åriga kille som blir förkastad av sina bröder och så småningom till och med satt i fängelse av Potifar. Han har nu mirakulöst sett blivit och fått makt över hela Egypten. Och jag tänker, och detta är viktigt, jag tror inte att det behöver vara så att det är Gud som medvetet gör så att Josef hamnar i fängelse. Att det är Gud som kastar ondska över Josefs liv. Det behöver inte vara så, men det vi lär oss är att trots det som händer Josef så kan Gud förvandla alla hans omständigheter till någonting gott. Senare i samma berättelse så står det så här att sedan kom också hans bröder och föll ner för honom och sa det att vi är dina slavar. Men Josef sa till dem, var inte rädda, håller ni mig för Gud? Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. För den som älskar Gud så samverkar allting till det bästa. Gud kan förvandla ondska till godhet. Han kan förvandla de bittraste och jobbigaste omständigheterna till någonting bra. När, trots att vi tappar kontrollen så kan vi lita på att Gud har kontrollen. Mitt i vår maktlöshet, var vi än befinner oss, så är Gud allsmäktig. Vi kontrollerar inte andra människor. Andra människor kontrollerar inte oss. Men vi kan inte heller fullkomligt kontrollera våra egna liv. Och det jag vill säga slutligen också är att vi inte kan kontrollera vår rättfärdighet inför Gud, vår position inför Gud eller vår relation inför Gud. För vår rättfärdighet inför Gud ligger inte i att vi lyckas att ha kontroll. Det ligger inte i vår självbehärskning. Det ligger inte i att vi lyckas att upphöja oss själva, dra oss själva i håret eller ta oss själva i kragen. Utan den vilar i Jesus. I Romarbrevet kapitel 8, ett par verser efter att vi har läst att Gud samverkar allt till det bästa, så står det så här. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det är så skrivet att för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår, men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Oavsett vilken situation som du befinner dig i, oavsett dina omständigheter som har drabbat dig, oavsett vilken maktlöshet vi ibland kan finna oss själva i, så vill jag att vi alla ska gå härifrån med en visshet om att ingenting kan skilja oss från Jesus Kristus. Med honom är det okej att inte alltid vara okej. Med honom är det okej att inte ha kontroll, för att han har kontroll. Med honom är det okej att vara maktlös, för att han har all makt i himlen och på jorden. Låt oss be. Tack Gud Herre för din kärlek. Tack för din nåd. Tack Gud för att du har gjort allt för vår skull. Tack Gud för att det inte finns någonting vi kan göra för att du ska älska oss mer. Och inte heller någonting vi kan göra för att du ska älska oss mindre. Tack Gud för att vi kan få komma till dig, inför dig, oavsett hur våra liv ser ut. Vi kan komma inför dig slagna, brutna. Vi kan komma inför dig på botten av oss själva. Och med Gud, ingenting kan skilja oss från dig. Tack Gud för att du har kontroll i våra liv. Tack Gud för att du har koll på vad som händer. Tack Gud vi kan förlita oss på dig och förtrösta på din kärlek i alla livets omständigheter.